Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Hej och välkomna till Kulturbarnen, din favoritpodcast bland kulturpoddar. Avsnitt 9 med mig Pontus de Wolf.
Och mig Ida Tirén.
Vi är tillbaka på varsitt håll kan man säga.
Ja, nu är jag tillbaka i Stockholm där det regnar.
Ja, ni ska få riktigt sådär mega regn nu i veckan va?
Ja, jag tror det. Alltså jag läste på lite, det var en artikel i Svenska Dagbladet om det här med skyfall. Tydligen så finns det rädsla att de har anställt en skyfallsansvarig typ i Stockholm. Det finns också i Göteborg och Malmö. Och Birger Jarlsgatan, alltså den som är vid Stureplan, kan bli typ som en flod.
Ja, ja.
Om det kommer ett sånt riktigt skyfallsregn där det kommer jättemycket på en gång. Så det blir som att hela Östermalm blir typ ett vatten.
Men det kommer inte börja heta så här norra och södra Östermalm. Ja. Förvirrande.
Man var en bro över Stureplan. Ja. Svampen. Nej, men jag hoppas inte det händer den här veckan i alla fall. Men någon gång kan det hända.
Nej. Ja, verkligen. Syndafloden kanske. Men det är, ja, det är
dekadensens Stureplan.
Verkligen. Det är så väldigt märklig timing. För att jag sitter här och är otroligt peppad inför ett låtsläpp imorgon. En låt som jag har varit med och skrivit faktiskt. Vad och kul. Producerat med Christine Amparo. Känner du till henne?
Lite bekant.
Vi ska lyssna på henne i dagens avsnitt tänkte jag. Vi väljer ju alltid någon musik som vignett och pauslåtar.
Kul!
Men det är en låt som jag skrev med henne och en kille som heter Johan Liljedahl för några år sedan. Och sen har den gjorts i nytappning av min studiogranne som heter Sebastian Furrer från Kassett. Så nu är det värsta så här tech house dängan. Det ska bli otroligt spännande.
Men wow, vad coolt.
Gör, ja. När ni lyssnar på det här så kanske den finns med i länk, vem vet.
Kul!
Ja. Men den låten heter i alla fall The River. Så det var ju typiskt.
Ja, det var ju bra timing då. Vi pratar om syndafloden.
Verkligen. Det har ju varit liksom flodernas sommar det här på ett hemskt sätt. Groteska floder runt hela Europa och världen.
Men vad har du för dig nu i veckan då?
Vi har faktiskt haft regnet här på Gotland. Mm-hmm. Så att jag har liksom sysslat med det mest. Vi är ju så ekologiska att vi samlar regnvatten i vårt hus. Det känns otroligt framtid på något vis.
Framtid och dåtid.
Ja, det är ju så här bråk om grundvatten här på Gotland. Särskilt när det är så här överbelamrat med turister och sommarboenden som ju jag är. Ja, men grundvattnet är ju väldigt hotat här och alla får hjälpas åt och så där. Så det tas liksom initiativ med avsaltning av havsvatten och uppfångande av regnvatten. Mm. Det känns ju obvious.
Ja.
Liksom. Och så har det varit väldigt mycket konstiga vindar, så det var så här 11 grader i vattnet plötsligt. Oj. Så att det har varit svinkallt. Från att jag har badat så här morgon, middag, kväll till att jag så här, nej, det här ska man nog inte
vinterbada göra. Typ.
Eller hur?
Mm.
Så augusti har slagit till med full kraft kan man säga i det här landskapet. Och ikväll så arrangerar jag en konsert med Titio.
Oh!
Så det är,
visst bor hon på Gotland också?
Exakt, uppe vid Bungenäs. Hon bor där året om.
För jag lyssnade på en intervju med henne i Thomas Andersson Vies podcast som jag tycker är jättebra. Och då hundåren heter den, just det. Jag tycker den är superbra. Och den, och där, som sagt, det är typ den enda podcast jag lyssnar på, för jag blir så stressad av så mycket babbel
av konkurrensen.
Nej, ja, precis. Nej, det här var även innan jag startade min egen podcast lyssnade jag inte på någon podcast. Men däremot den tycker jag är väldigt trevlig, för det är mer som intervjuer, det är mer så organiserat på något sätt. Det känns lite mer överkomligt för mig. Det är det här när det är så mycket babbel som jag blir så här trött i huvudet. Men just den här intervjun tycker jag är väldigt trevligt format. Så att jag gillar, jag lyssnade på den intervjun med henne. Och då berättade hon det, att hon bodde på Gotland numera permanent.
Ja. Ja, men det är ju super nice. Finns egentligen ingen anledning att inte göra det, som jag ser det. Men
ja, tidsfrågan nu för dig, Pontus. Men ja, det är väldigt intressant för att flera kvinnor som han intervjuade, han har ju mycket folk som är i hans ålder som är typ för stora på 90-talet i den här podcasten. Och jag tycker det är intressant att lyssna på det, för att en som jag verkligen blir fascinerad av är Nina Persson-intervjun. Jag kanske har nämnt det tidigare i podden, men den tyckte jag var helt otrolig. Alltså, jag blev så inspirerad och chockad. Alltså just hon pratar mycket om så här, hur det var på 90-talet och var ensam kvinna. Och jag tror Anna Björklund tipsade om det här också på Instagram. Jag tror kanske det var så jag hörde om den först. Att det var liksom så här 90-talet som kvinna och popartist. Och jag var jättestort Nina Persson-fan. Alltså bandet Cardigans och sådär. Och sen senare även A-Camp och så som hon gjorde. Och hon är uppväxt i Jönköping, nära där jag växte upp och gick på samma skola som mig, fast några år tidigare då. Så det var lite sådär speciellt också att ha någon att se upp till som var i närheten och som kom från liknande bakgrund. Och hon berättar så himla fint i den där podden om hur hon går igenom cancer, besked och problem med graviditet och hur det var att vara så ensam kvinna med massa snubbar i 90-talsband och sånt. Och det var lite samma med Titi också, den här känslan av att såhär, shit vad Sverige har ändrat sig på 20 år. Alltså otroligt mycket. I synen på kvinnor och rasifierade och så vidare. Och hon ska spela ikväll, eller vad sa du?
Ja, precis. Ikväll och imorgon kväll. Men jag blev väldigt sugen på att lyssna på de här intervjuerna. Så det ska jag ta mig för. Men Nina Persson flyttade ju till USA också. Så att det var en till gemensam nämnare för er där.
Ja. Vi har gått lite liknande. Jag skickade min bok till henne nu efter jag hörde intervjun. Och hon har faktiskt svarat att hon ska läsa den. Så det känns jättespännande att se vad hon tycker.
Vad härligt.
Full circle. Det känns väldigt kul att kunna, alltså det är väldigt fint när någon har inspirerat en mycket. Att man kan då ge tillbaka någonting. Och bara, oj, kolla här.
Ja,
det är väl fint att ha den här ge och ta grejen i kreativitet.
Det kan ju leda in oss lite på några av ämnena som har varit här i veckan. Idag, ihopkopplat med Nina och hennes band, så fyller ju faktiskt MTV 40 år nu.
40 alltså.
Ja, you can feel your age pumping down the veins när man säger att MTV är 40. Nej, men de hade ju framförallt Love Fool, men även My Favorite Game var ju så här brottarhits på europeiska och amerikanska MTV.
Alltså det var såna sjuka hits alltså.
Ja, vad har du för relation? Vad är ditt första minne av MTV som det hette i Sverige?
Ja, det var ju så här att jag växte ju upp med ettan och tvåan och senare även fyran när den blev nationell. Men jag har aldrig haft kabel eller sån här parabol och sånt när jag växte upp. Så vi kollade väldigt lite på tv faktiskt. Och vi hade så här VHS, typ någon gamla band. Alltså det var väldigt lite skärmtid om man säger. Alltså jag kan typ... Men min familj har alltid tyckt om att läsa mycket. Mm. Jag tycker om att gnälla över min... Jag brukar alltid få skita mina föräldrar att jag gnäller över min uppväxt i olika radio och sånt där. Men min familj är väldigt kulturintresserad på det sättet att vi har, i alla fall att vi har läst väldigt mycket och kollat på gamla slott och museum och sånt där. Sen kanske man inte har haft tillgång till modern konst på sättet och sådana saker, men vi har alltid varit intresserade av att läsa mycket skönlitteratur. Så att vi brukade mest mycket vara hemma och läsa. Men jag gillade ju också musik, och det var väldigt jobbigt när man växte upp i Värnamo på 90-talet och det fanns, om man inte ser musik, för att det enda sättet att få kontakt med musik var ju typ prenumerera på Okej, till exempel. Mm. Och då läser man om olika artister som man ändå inte kan få lyssna på. För man vet inte hur man ska få tag i musiken.
Så nej, att, precis.
Jag sålde jultidningar sånt så jag kunde spara pengar. Så jag kunde köpa skivor från Ginza. Som hade katalog man kunde beställa ifrån. Och det fanns ju så här Petri och sånt. Men jag fattade aldrig hur det kändes som, jag fattade inte riktigt hur det funkade med Petri. Det var så olika program.
Ja, det var inte alls lika mycket musik då. På den
nej,
tiden.
Visst var det så?
Petri, eller? Nej, det var ju mer verkligen. Och den är ju ganska ung, den kanalen också.
Petri Soul lyssnade jag på en del, Mats Nileskär och sådär. Men det var ju lite, när jag var lite äldre kanske, för det var väl rätt sent också tror jag de visade. Så det var lite svårt när jag växte upp att få tag i musik och få tillgång till musik. Men, nu kom jag då till MTV. Min farmor och farfar, det jag tillbringade i princip varje eftermiddag efter skolan. Jag gick aldrig på fritids eller så, utan jag åkte hem till min farmor och farfar. Och de brukade fritera en stor, man hade så här fritös vid spisen, du vet. Man hade, alltså det var som en gryta
som stoppade man ner.
Ja, det var en gryta som stoppade man ner ett nät, metallnät med frysta pommes frites och så la de i olja, typ de återanvände också oljan flera gånger, du vet, stående olja. Och så friterade de pommes frites till mig och ibland även fläsk eller bacon. Och så att jag åt det efter skolan. Det var mitt.
Perfekt.
Och sen brukade jag få kolla på tv. Så jag fick kolla på Vänner, alltså Friends, och jag fick kolla på MTV tack vare min farfars tv. För de hade sån inbyggd kabel i deras radhusområde. Så att MTV var väldigt stort för mig och en ingång till mig, för mig till typ all populärkultur egentligen. Och sen kom ju även ZTV och då blev det ytterligare liksom ett sätt att få tillgång till svensk, eller Stockholm då, populärkultur på något sätt.
Just det. Ja.
Annars fanns det ju bara så här Vox Pop, som ni kanske minns. Det var ett program med typ 10 låtar, kanske 10 musikvideos som man fick rösta på vilka man tyckte var bäst och sådär, som var på SVT. Och det spelades faktiskt in från Växjö. Och jag åkte dit en gång och var med i publiken i Växjö. Aha. När jag var typ 15, jag och min kompis. Och det var Thomas Rorschach som uppträdde.
Bra på riktigt.
Det var när han var hiphop typ. Och jag hade precis köpt en ny rosa sån här motorcykeljacka som var populärt då. Så här fejkläder. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Det var ett väldigt populärt plagg.
Kan se det framför mig, ja.
Och den hade jag köpt när jag var i Stockholm och hade tagit på en kompis. Typ från min friidrott eller sånt där. Så jag hade varit i Stockholm en gång typ. Och köpte den jävla jackan och den var rosa. Och den kostade så här 399 spänn eller någonting. Helt så här otrolig summa på den tiden. Mm. Och jag ber Thomas Rorschach att signera min jacka.
Vadå, så har du kvar den? Kan du inte låta ut den i podden?
Jag tvivlar på att jag har kvar den, men om jag hittar den så ska jag säga till. För det är också så här i plast, den har säkert blivit helt äcklig nu, alltså 20 år sedan.
Ändå superrelik, eller antikvitet.
Ja, så min rosa motorcykel signerad av Thomas Rorschach finns någonstans där ute i världen.
Växjö hade en väldigt stark så här ungdomskulturredaktion på SVT. Jag vet att de sände även Unga tvåan med så här Gila Bergqvist och såna där grejer. Och gjorde säkert så här sommarlovs-tv därifrån också. Jag vet att det var en stark metropol. Även väldigt SVT och public service att så här, kidsen tittar på det här MTV. Vi klämmer in det så att vi gör MTV i en halvtimme varje vecka.
Klockan 19.
Exakt. Voxpop var ju ändå liksom revolutionen. Jag går så långt tillbaka så att jag minns Listan med Annika Jankell och Martin Timell bland annat.
Ja, det var nog före min tid då.
Ja, och det var så public service att då körde de 20 liksom toppsäljande låtarna. Så det var så här Lili och Sussi och Carola och Ratata typ. Och så varvade de 3 videoregissörer som gjorde alla videos. Så man liksom, man fick en budget från SVT att göra videon.
Oh my
det var
God.
Liksom, det här är under liksom den stor, det här är innan muren föll och innan Sovjet föll. Så att man så här, alla ska få samma chans typ. Alltså det var inte, det fick inte vara i kommersiellt syfte.
Alltså det är så gulligt.
Ja, jag vet att en av regissörerna var Thomas Alfredsson. Och en annan John Norling. För han gjorde min storebrorsas video en gång. Och sen om den tredje var, kanske var Johan Renck, jag vet inte. Men liksom den, den generationen regissörer som startade så. De gjorde alla musikvideos.
Och det var ju bara killar antagligen.
Till det. Antagligen ja. Det var väl det det var.
Det var några killar.
Ja, och det är den, på den tiden så var ju även, så tog man ju genvägar eftersom jag hade ju inte råd med alla Lili och Susi-skivor på den tiden. Så att man tog ju inne kurva och köpte så här Absolute Music-kassetter och lyssnade på i bilen. Bilen var ju jävligt hi-fi då med två högtalare. En på varje sida. Och Mr. Music Hits och Radio City Hits kunde man så här prenumerera på.
Jag körde också Absolut Dance till exempel.
Ja, det var ett sen jävlar. Det minns jag första. Den hade ju typ Rhythm is a Dancer och No Limit.
Den hade jag.
Och Temple of Consumption. Gud, vilken bra
vi kanske får förklara lite för de yngre lyssnarna vad det här är för någonting. Det är alltså ett företag, var det Absolut, vilka var det? Var det MTA eller något sånt?
Ja, men det var ett varumärke som låg under Warner, men det samlade ju från alla möjliga skivbolag liksom, och var ju, det var både listade hitsen, men låtar kunde ju bli hits av att vara med på dem också.
Så man köpte ofta, då liksom, en sån här skiva. Ja, förlåt, man köpte en sån här skiva, Absolut Music, och så fanns det nummer 1, 2, 3 och så vidare. Och sen var det typ 20 låtar, och så det var de låtarna man lyssnade på under en period. Men det fanns inte så mycket annan musik att lyssna på.
Nej, precis. Och de sålde liksom, totalt sålde hela serien i 23 miljoner exemplar.
Oh,
så att det är liksom, och det kom fram 209 stycken utgivna Absolut plattor. Fram till 2005.
Jag slutade någonstans, det var tvåsiffrigt. Jaha.
Okay. Ja. Men det var, alla var ju inte i den, utan då var det just Absolut Kids och Absolut Opera. Aha. Typ, och Absolut Dance och
Blut Dance tyckte jag var... Nej, jag har en intressant historia också apropå Lili och Susi. Har jag berättat det här i podden?
Nej, jag vill höra det igen.
När jag var kanske 7-8 år eller så skulle Lili och Susi komma till Värnamo. För deras nya skiva släpptes. Det var den här svartvita skivan. Vad heter den? Sugar and Spice. Det var på engelska tror jag.
No Sugar Added.
Ja, den var det.
Vad den hette.
Så det här var alltså 92. Jag var 7 år gammal. Oj, nu kan jag säga min ålder. never break character. Ja, den hette No Sugar Added. Det var en ny skiva med Lili och Susi. Jag åkte till Expert med min farmor. Min farmor var det. Min eviga troslagare som barn. Och jag var väldigt besviken av två skäl. Ett, det var på engelska. Jag hade ju tänkt mig skulle vara de här låtarna jag hade hört på radio och sådär. På svenska. Eller var, visst var det svenska från början? Och
de
sen
blandade, ja exakt.
De blandade
ja.
Lite, det var lite sådär. För en 7-åring var det ju lite svårt med engelska. Och sen så sjöng de ju inte. De var ju bara där för att signera.
Nej.
Låtarna.
Svårt så koncept det var, för en 7-åring att ta in.
Ja, det var väldigt mycket besvikelse. Mm. Och sen, jag har ju den här skivan och har lyssnat på den väldigt mycket. Nej, väldigt bra då, tyckte jag i alla fall. Apropå detta, lite samma fas i mitt liv. Ett annat svartvitt omslag var Josefin Nilssons skiva som kom ungefär samtidigt.
Aha.
93, alltså året efter, kommer Josefin Nilssons, tror jag, debutskiva Shapes på engelska. Och det är alltså Josefin Nilsson känd från Ainbusk Singers. Och det här är ju ett gotländskt
band.
Och
Adam och Eva också.
Ja, spelade hon var ju med i filmen Adam och Eva, ja, som var superbra. Och hon kom faktiskt på tal när jag var på Gotland för några veckor sedan. Och pratade lite med folk som hade känt henne och sådär, som var lite samma ålder och så. Och det är ju så jävla tragiskt hur vad som hände henne. Alltså hon blev ju misshandlad, och det kom en dokumentär som jag måste se som kom för ett år sedan och handlade om hennes. Och det där var ju riktigt hemsk historia. Men jag måste ändå slå ett slag för Josefin Nilsson, ge henne lite cred. Jag tyckte hon var fantastiskt bra och det var en viktig del av min uppväxt.
Hon är otrolig. Hon hade ju väldigt säregen, superstark röst och var med i Chess också. Och lite så musikal, plockades upp av Benny Andersson mycket.
Aha,
och gjorde grejer.
Okay.
Så hon har varit med rätt mycket. Jag bor faktiskt en mil från hennes uppväxtgård. Som den ligger i när här på Gotland, östra Gotland. Så vi lärde känna dem, hennes familj, väldigt tajta lite grann för ett år sedan. Jag köpte hennes första synt en Casio på en loppis som de hade på gården där.
Apropå full circle.
Ja, för att jag upptäckte MTV via min mormor också. Eller via de äldre som hade kabel-tv.
Mm-hmm.
Ja. Då hette det ju inte, då hade man inte ens skärmtid. Den hette ju burk. TVn hette ju burk när man så här slangade till sig. Man ska kolla på burken.
Dumburken.
Ja, exakt. Men det var ju liksom, jag tror att de äldre bara tittade på TV-shop. För det vittnar ju också om att de hade ju väldigt mycket så här hushållsmaskiner hemma. Som fritös och så här kitchen aid. Att man skar sönder sina grönsaker på olika sätt.
Mm.
Ja. Men sen tappade ju MTV det lite och blev ju liksom bara Beavis och Butthead och MTV Cribs. Och liksom slutade typ, ja, slutade typ med musik. Och har ju gått, nu vet jag inte ens vad det är. Det är väl en liten hemsida kanske, på sin höjd.
Det är så synd att folk släpper sitt, har en nisch och så ska man bli bred och så blir det bara brr till slut.
Ja, det är konstigt att de liksom, som var störst i hela världen. Ja, det var ju liksom, man lanserade ju film genom att göra en musikvideo till. Alltså jag kommer ihåg att så här första bandet som breakade en film var Guns N' Roses som hade med
just det.
You Could Be Mine, där Arnold Schwarzenegger var med från Terminator 2, körde sin karaktär där. Då blev ju det liksom som en så här 4 minuter trailer som sändes dygnet om på världens hippaste kanal.
Ja, jag trodde du skulle säga den här med hon Aerosmith, det var Aerosmith, ja.
Men ja, den kom ju sen.
Jag kan inte vara någon film, det kanske bara var hans dotter. Sånt.
Jo, men det var Armageddon, var det.
Just det!
Ja, och sen även Titanic blev ju stor tack vare Celine Dion-låten. Liksom. Men jag har kollat på någonting, jag sa ju för några poddar sen att jag var sugen på musikdokumentärerna som skulle börja dyka upp i höst. Och det här, den här om MTV, den finns på SVT Play nu. Så att den kan man kolla på, MTV 40 år, jättespännande. Men jag har även börjat kolla på en dokumentär på Apple Plus som heter Watch the Sound. Som är en serie som är ledd av Mark Ronson, min favoritproducent. Känner du till Mark Ronson?
Det gör jag.
Ja. Han har förutom sina liksom egna superhits med Uptown Funk och Silk City och de här liksom enorma grejerna, så tog han fram soundet för Amy Winehouse, hennes andra platta där, Back to Black. Och, och även Dua Lipa har han ju gjort massa grejer med på sistone och sånt där. Men en supermusikdokumentärserie där han tar fram liksom ett fenomen inom musikproduktion per avsnitt. Så det är 6 avsnitt och så kör han så här. Första avsnittet handlar bara om autotune, andra avsnittet om sampling och tredje om reverb, så här. Liksom vad det är vi hör när vi lyssnar på modern musikproduktion. Svincoolt och ett väldigt så här, väldigt bra sätt för Apple att vara liksom with it med musik som musiktjänst. Jag tycker det är intressant hur de så här, deras slutmål är att bli Spotify för alla, alltså att man ska liksom, det ska vara synonymt med musikstreaming, men att de även tar sig an liksom just videos och liksom plöjer ner pengar i musikdokumentärer och sånt där också. Vilket jag tycker är härligt. Min längtan är som solen. Den kan jag verkligen rekommendera. Hur nördig är du liksom i musik lyssnande? Undrar du vad du lyssnar på och sånt där?
Jag kan verkligen gå ner mig i saker. Alltså, jag har väldigt tendens att lyssna på saker på repeat väldigt mycket. Jag kan lyssna på samma låt i typ 2 veckor. No problem. Mm. Alltså, repeat. Som sagt, det är min lite autistiska sida som jag har. Lyckligtvis sammanfaller den här väldigt väl med min pojkvän, numera sambo. Och vi har lite liknande tendenser att vi verkligen kan nörda in oss på saker och gå väldigt djupt i grejer. Bland annat så till exempel för någon tid sedan så jag brukar ju driva den här klubben vardagsrummet på Stureplan under ett par år och vara bokare. Så jag är väldigt intresserad av musik som folk dansar till och vad det är som får folk att gå igång. Och en låt som jag dör för och som jag har spelat jättemycket själv när jag har DJ:at är One Thing med Amory.
Ah.
Och sen satt jag och lyssnade och tänkte bara, fan vad den liknar både Freak 'em Dress och Crazy in Love med Beyoncé. Det är inte samma såna här hysteriska galna trummor som bara alltså, get your Freak 'em Dress on, get your Freak 'em Dress on. Alltså det är helt så här, vad fan händer typ? Och då blev jag så nyfiken på vad det här egentligen är. Så jag hade en period för några veckor sedan när jag och min kille nördade in oss på det här. Och det är en producent som heter Rick Harrison. Eller Richard Harrison. Och han är ganska ung, alltså han är född 79. Så att när de låtarna kom måste han ju varit bara 20-30 år. Och han har också gjort Get Right med Jennifer Lopez. Och det är ett helt gäng låtar som har lite det här speciella soundet som är väldigt eget. Alltså väldigt maxat sound. Och det har till och med kommit en dokumentär om One Thing. Alltså ljuddokumentär. Om den. Så det är väldigt speciellt med folk som hittar på sig egna sounds. Och sådana där grejer.
Han hade producerat alla de tre?
Ja,
eller?
Precis. Och det skapar ett helt nytt sound i musiken, alltså i hiphop sådär. Eller lite så R&B kanske man kan säga.
Ja visst. Ja, men det är liksom ett helt trumset som spelar då. Fast liksom bara i små korta segment av det.
Ja, alltså jag vet inte fan vad det är, men det är bara så fascinerande, för att lyssnar man på den låten, alltså jag kan verkligen lyssna på One Thing med Amory noga. Det är helt hysteriskt. Alltså det finns no logic, och den är också utvald som är så en av de bästa låtarna de sista 20 åren i flera såna här stora publikationer, typ kanske Rolling Stone eller något sånt där. Den har röstats fram till som jättestor hit eller röstats fram som en viktig låt. Och sånt där kan jag gå igång på så otroligt mycket och vilja veta allt om det. Allt om det och lyssna på låtar som liknar och sådär.
Men då tror jag Watch the Sound är en serie för dig faktiskt. Men det där är lite, jag brukar spela den där låten också. Vi kanske ska göra det vid sidan av livepoddar. Spela på lite klubbar i höst och vinter.
Ja, om man får nu så kanske det kan vara.
Ja.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Absolut.
DJ någonting.
Kulturbarnen är ett jättebra DJ-namn. Jag hade bokat dem.
Fakt, det är direkt. Faktiskt sant. Alltså, det är faktiskt sant.
Trademark.
Jag har också kollat på en streamad grej. En film som heter Private Life med skådespelerskan Catherine Hahn. Som jag tycker är helt fantastisk. Det är en av mina absoluta favoritskådespelerskor. Och hon är bland annat känd från Transparent. Den serien som jag tycker också är otroligt bra. Som handlar om en erfarenhet av en förälder som går igenom en transition. Mm. Det har varit lite problem med det där, för att skådespelaren som spelar huvudrollen har varit lite problematisk och hit och dit. Men jag tycker serien är väldigt bra. Och den är skriven och producerad av Joey Soloway, som själv genomgick en slags transition under tiden filmen eller serien gjordes. Och jag tycker den är fantastiskt bra. Och Catherine Hahn i alla fall, hon är liksom bara otrolig. Hon bär den här filmen väldigt bra, Private Life heter den. Men det intressanta med den här filmen var att jag tyckte att den var okej. Den är skriven av en kvinna som inte har gjort någon annan film på 11 år innan dess. Så hon har tagit en lång paus. Filmen handlar om IVF, ett par som ska försöka få barn. Och de har kommit lite till åren, de är 40 plus. Han är 47, hon är 40-någonting. Och de är både två manusförfattare och författare och sådär. Bor i New York. Och nu försöker de få barn till varje pris. Och det har varit en väldigt omständig process. Och det antagligen finns det något självupplevt från regissören själv som hade tagit 11 års paus från hennes förra film. Och då hon fick barn ganska sent. Så man gissar att det finns något samband där. Intervjuer och så har varit lite antydningar. Men jag tyckte det var intressant för att den är väldigt bra rent dramaturgiskt. Alltså det märks att det är ett proff som har skrivit som är väldigt dramaturgiskt kunnig och så. Men det intressanta är att det är verkligen den här Woody Allen, intellektuell New York, två intellektuella New Yorkare som ska få... Det är lite den här, ja men någon slags Woody Allen slash IVF då. Men, ja. Så det var ju lite så, ja det är kul att det kommer lite sådana filmer, för det görs inte så mycket sådana filmer längre. Och det var på Netflix. Också att det var så här, gjort av en kvinna som får ge utlopp för den där kulturen. Men den var skriven lite konstigt, för att det finns en 25-årig karaktär i filmen som är delaktig i den här processen då för barn. I surrogat, sådär. Och hon är skriven som att hon är typ 17. Och det är också därför jag kollade upp lite mer info om bakgrunden för regissören och manusförfattaren. För att hon är själv då 50 plus. Och hon skriver den här 25-åringen som att hon är lite dum i huvudet. Och jag blev lite provocerad. Alltså, för att jag är ju också då, umgås ju mycket med folk i den här åldern nu för tiden. Och jag tycker de är jättesmarta och intelligenta. Och visst, man har ju mindre erfarenhet när man är 25 än 50 av livet. Lite som min dotter, hon har fått en, börjat lyssna mycket på Maniac, Maniac for your love. Den låten. Efter att vi var på en ny cirkusföreställning i lördags där de spelade den. Jag kan berätta lite mer sen. Men så hon tycker den är skitbra. Hon bara, har du hört den här förut mamma? Jag bara, ja, jag har. Så här, hon bara, ja, jag har ju inte hört den förut för jag har ju bara levt i 8 år. Jag bara, ah. Och lite så är det ju liksom att när man är 25...
Skulle jag kunna ha hört den?
Ja. Och lite så okay, när man är 25, man har ju bara levt i 25 år så man har ju mindre livserfarenhet än som levt i 50 år. Men man är ju inte dum i huvudet. Och jag blir lite provocerad. Jag tycker att hon framställer den här tjejen som en jävla... Hon känns så naiv och barnslig. Alltså skriven som en 18-åring och ska föreställa 25. Ah. Om jag fattade rätt filmen då, att hon ska föreställa 25. Så det blev väl lite... Och det var därför jag ville kolla upp, jag bara, hur gammal är hon som har skrivit filmen egentligen? För hon verkar ju inte veta hur 25-åringar är. Och då insåg jag att hon var ju typ 50. Och då ledde det här mig till en helt annan fråga. Det blev en lång förberedelse för min fråga. Det är ju en väldigt vanligt fråga som har diskuterats i populärkulturen. Huruvida det är lämpligt att en person som själv saknar erfarenhet av att vara till exempel svart eller trans eller gay kan skriva en bra skildring. Om de här sakerna. Det har ju varit en återkommande diskussion sista åren. Och då blev jag lite, då tänkte jag lite på det. Jag bara, kan en 50-åring skildra en 25-åring bra? Och då blev det också, i och med att det här är båda kvinnor då, alltså det är en kvinna som kan skildra en kvinna, och ändå var det så, tyckte jag, förminskande på något sätt. Och då, i alla tider har man ju kritiserat män för att de ska skildra kvinnor på så dåligt sätt. Till exempel har vi ju bra exempel som har dykt upp mycket var ju typ i Queen's Gambit, den här jättepopulära serien på Netflix som handlar om en schackspelande kvinna. Och då är det en scen när hon så här tappar förståndet och blir så här tokig. Och så går hon runt så här skitsexig, så här sexiga underkläder och bara dricker ur en flaska. Alltså, det är inte så man har sitt breakdown.
Nej, just det.
Men det skildras av manlig regissör som att det är en så här sexy grej när hon har sitt breakdown. Och det har ju varit en klassisk återkommande grej att så här, men... skildrade kvinnor dåligt. Men här har vi ett exempel på en kvinna som skildrar då en kvinna, tycker jag, dåligt.
Ja.
Och då funderade jag lite på, när har 25-åriga kvinnor skildrats bra? Och då tänkte jag på filmer som jag verkligen uppskattat, typ Lady Bird till exempel, som kom för några år sedan, som jag tyckte var helt fantastisk, som handlar om en ung, alltså det är coming of, alltså uppväxtskildring av en tjej, och gjord av en kvinna som är inte så mycket äldre. Så det är ju uppmaning hennes egen uppväxt. Sen kom ju den här filmen Booksmart för några år sedan, som också var lite att uppväxtskildring av två unga tjejer. Superbra, av Olivia Wilde. Och det var också så, hon är också i min ålder liksom, så hon har ju skildrat sin egen uppväxt. Och de tyckte jag var superbra. Men det här, någon 50-årig kvinna som själv då kanske är mindre intresserad av IVF-aspekten, så jag skildrar en 25-åring, det tyckte jag var pinsamt. Ja, så det var lite intressant tanke i den här diskussionen, för att då blir det ju ännu mer smal. Okej, okay, men kvinna inte ens kan skildra en kvinna. Hur nischad måste man vara? Måste det vara ens egen uppväxt för att det ska bli bra? Måste det vara något man verkligen kan relatera till?
Ja, men exakt. Det måste liksom vara så här Lena Dunham, att hon är exakt så gammal som hon är och bor där hon bor i verkligheten. Hon måste skilja exakt sig själv. Men då får hon kritik för att hon inte hängde med afroamerikaner.
Mm, just det.
Men ja, det är ett snävt litet nyckelhål. Men det för ju tankarna så himla bra till, du nämnde Woody Allen som liksom grundare till den genren, eller vad man ska kalla det. Eller liksom tongivande. Han är så himla properly cancelled, så han har ju nästan blivit en genre nu bara. För han liksom, han får ju inte filmer finansierade själv. Eller släppta.
Men, ja,
men han gjorde ju alltid så här, han gjorde ju tvärtom. Han gjorde ju liksom extremt intellektuella 17-åriga tjejer. Alltså att de skulle verka så här.
Ja, precis. Han överskattade lite deras beslutsförmåga kanske. Jag är så himla trött på Woody Allen, så jag orkar typ inte prata om det efter jag såg den dokumentären. Nej. Men jag håller med om att man lite grann... Jag uppfattar också att han kanske överskattar deras förmåga att ta beslut.
Ja, men lite för att det ska så här, vara logiskt för en 60-årig man att hänga med en 18-årig tjej.
Exakt.
Kanske. Så gör man den lite smartare på vita duken.
Men, hon är och så kanske, mogen.
Ja, fan, unga tjejer alltså. Det är något med dem att vara i skottgluggen så där, för alla möjliga. Eller kvinnor vill hämnas på dem. Och...
Ja, precis. Alla vill projicera sin skit på unga tjejer. Vilket också är lite det min roman handlar om, vill jag passa på och flagga.
Ja.
Lite
vi har något där.
Nej, men det är någonting med den här åldern som är så himla... Jag vet inte, det är så mycket som ska projiceras på en 25-årig tjej. Och hon ska äga allt. Det är liksom, ja, det finns en otrolig tyngd, eller så här explosivitet där på något sätt.
Ja, det var en otrolig harang filmer här som jag blev sugen på att se. Du får lista dem och lägga ut på vår Instagram.
Det vill jag jättegärna göra.
Man kanske har liksom tappat lite filmintresse här senaste året i och med... att biograferna har varit lite stängda och man kanske inte har varit så.
Men jag bara tänker apropå den här funderingen då som jag har haft, så börjar jag landa lite i så här, ja, man kanske inte måste själv vara den personen man skildrar. Alltså, har man bra empati, då måste man kunna leva sig in i vem som helst. Alltså min nästa bok som jag planerar att skriva efter när jag skriver på nu, den kommer handla om en man som är betydligt äldre än mig. Får jag inte skriva det då för att jag inte är man? Alltså så, det är klart att man kan tycka det. En skicklig konstnär kan ju skildra, leva sig in i andra människor. Men frågan är ju, som jag funderar på, är bara, blir det lika bra? Det är väl snarare det. Ja. Alltså, kan man skildra lika komplext och bra någonting man inte riktigt fattar? Eller i alla fall får man då anstränga sig lite extra för att verkligen förstå. Och min känsla var ju, jag vet inte, men i den här filmen kände jag bara så här, hon har inte ens ansträngt sig för att leva sig in i 25-åring. Hon är bara som en... Hon är bara en prop i det som hon tycker är viktigt i filmen, vilket är IVF-relationen. Och så plockar hon in 25-åringen lite som en inte så genomtänkt hennes motivation, upplevde jag.
Nej, just det. Men det är väl lite jobbet hos en skönlitterär författare kanske, att behärska att beskriva lite olika personligheter och
jo, man tycker typer. Ju det. Men frågan är bara hur bra man gör det. Man kommer ju alltid utgå på sig själv.
Till exempel, säg att du ska skildra en egocentrisk manlig konstnär i 55-årsåldern som tror att han liksom sitter på toppen av världen. Jag tror du skildrar det bättre än vad den konstnären skulle göra själv.
Jaha, för att han inte har någon självinsikt. Bara,
exakt, för där blir det ju liksom bara självförhärligande, upphöjande, bekräftande och sådär. Medan du kanske hittar saker som skaver eller något annat spännande.
Ja, det där är ju en, precis, det där är en intressant fråga.
Ja, jag kollade på, det var rätt skönt, jag såg att SVT hade släppt en massa Charlie Chaplin-långfilmer i restaurerat format, så att de inte flimrar så mycket, och de är väldigt fina. Då kollade jag på City Lights- som är en film från 32. 1932.
På tal om cancelled men.
Är han cancelled men? Det är han väl inte?
Alltså hade han levt nu hade han varit så grovt cancelled.
Aha, ja, möjligt. Men
då kom han ju undan med det för att det var liksom 30-talet, 20-talet. Och han var Charlie Chaplin.
Verkligen. Ja, du menar att han hade en ung...
Ja, när han var 29 år, Charlie Chaplin, så gifte han sig med en 16-årig, Mildred Harris. Aha. När han var 35 gifte han sig med Lita Gray, som var 15 när de gifte sig. Och sen var det också en 18-åring. Så att han hade ganska många olika... Han gifte sig med en 16-åring, 17-åring och 18-åring. Så att jag tror att han har varit ganska cancelled idag faktiskt.
Du ser, ja. Men det var i alla fall, det var någonting med att man måste sticka emellan med någonting väldigt så här pure, rent humoristiskt och filmskapande. Det var liksom någonting avslappnande med att det var så här, det är svartvitt, det är inget tal. Humorn går ut på att han typ skäller på en annan gubbe och så visar det sig att den andra gubben är längre än honom och då ber han om ursäkt och går därifrån. Och att det är liksom gagget.
Det är liksom
hela tiden. Ja, att, men det är ändå, det är som någon slags här, TikTok fast i ultrarapid. Det är väldigt intressant. Att det är bara så här, om du kastar ett äpple så kanske någon får det i huvudet. Men att det görs, men att allt krut liksom ligger på tajmingen och att det ska vara liksom en grupp människor som tittar på det som reagerar samtidigt och sånt där. Det är rätt intressant. De ligger uppe på SVT Play nu, en massa gamla.
Det påminner mig lite om den här
filmen.
Det påminner mig lite om den här utställningen som finns nu på Dansmuseet i Stockholm. Det är en utställning om Svenska balletten i Paris. Och den är inte stående, men den är lite så här, de har ju väldigt starka anknytningar. Alltså han som Rolf de Marais som startade Svenska balletten i Paris, som är en av världens mest kända ballett, eller var en av världens mest kända ballettkompanier på 20-talet. Och kanske 30-talet också. Och då, han, Rolf de Marais, är han som sen då var grunden till det här museet. Så det är väldigt starka band mellan museet och Svenska balletten. Så det här är inte första gången de ställer ut grejer därifrån, kan man säga.
Ja.
Och den pågår fortfarande, tror jag. Jag tror en bit in i höst. Och där var det också några videos som jag tittade på som jag tänkte på det. Det är också lite samma tid som Charlie Chaplin. Jag bara, det här är verkligen TikTok. Mm. Alltså det är lite så här, åh, nu byter vi kläder. Så här, åh, klipp, nu har vi bytt kläder. Precis. Oj, nu har du klätt ut dig till en kvinna. Alltså, ja, det är lite samma sån här snabba klipp, slapstick-aktig humor som är populär på video.
Fan vad spännande. Det är liksom hela varvet runt. TikTok är den nya stumfilmen bara igen.
Ja, det är något sånt. Jag tittade faktiskt, jag var på Ny Cirkus i lördags. Det var genom Parkteatern. Kulturhuset i Stockholm har ett samarbete med något som heter Parkteatern. Och då är det teater utomhus helt enkelt. Och just nu hade de det Galärparken som ligger nära Nordiska museet och Skansen och Gröna Lund och sådär. Då är det en inhägnad där. Och då var det gratis entré på ett gäng cirkusföreställningar de hade arrangerat. Så jag bokade biljett till mig och min dotter. Och vi var och kollade på det i lördags. Det var en finsk duo som heter, i alla fall finskt ursprung, som heter Company After Clap. Två cirkusartister som heter, nu ska jag se om jag kan uttala på finska, Nelly Kujasivo och Aaron Hakala. Och de hade en föreställning som heter Red Hot Condition och det var lite så 80-tals inspirerat. Det var därför min dotter nu har börjat lyssna på Maniac. Och då var det typ att de skojade om att de hade någon dryck som gjorde att de blev jättehypade och så hade de så träningsspandex från 80-talet, så neonfärgat spandex och akrobatiskt. Och det var väldigt kul att se tycker jag, för att jag kan inte påstå att jag är så intresserad av ny cirkus annars, men det var väldigt kul att se cirkus som ändå hade lite så här blandning mellan teater och akrobatik och cirkus. Och det känns som att cirkus är ganska cancelled också med tanke på hur man behandlar djur och sådär. Man vågar ju inte gå på cirkus nu för tiden för man känner att det här vet man inte riktigt. Så då är det kul att kunna ta del av i alla fall de akrobatiska grejerna i ett sammanhang som ändå funkar för en yngre publik också. Det har vi ju för alla åldrar, alltså 7 plus. Mm. Men då gör de häftiga moves och jonglerar med fötterna och klättrar runt. Och det fanns ändå lite sammanhang i det, så det känns som en lite teateraktigt. Och hon har pratat nonstop om det här, min dotter, sen i lördag. Så att det känns som att det landade fint. Så jag tyckte det var en väldigt bra initiativ från Parkteatern. Snyggt. Men cirkusvecka hade de.
Gud vad roligt.
Det
är
lite, ja, men apropå det... lite det här med TikTok och liksom, jag vet inte, det känns som att det är lite samma stil på det här, lite skämtaktigt, fast det är ändå imponerande. Det är kul och imponerande samtidigt. Ja.
Undrar om det kommer göras liksom en live, om någon kommer plocka upp och göra TikTok live liksom. Det, hela den här challenge-biten, att man bara går kolla på någon som gör 30 challenges. Liksom,
just
live.
Det, typ i en kub på Stureplan, en glaskub.
Ja, precis. Och sen wailar, och sen gör en bakåtkullerbytta, och sen ett trolleritrick, och sen hånglar upp en hund.
Fast men det... är det inte självaste poängen med det där att man gör det och filmar det? Att det blir som ett, det är ju inte ett performance, utan det är ju någon slags filmat performance. Det är ju någonting mellan videokonst och performance. På det sättet att ja, det ändå, det... hela poängen med videon är ju att den registreras. Hade den bara skett i det fria, hade det bara varit en galen person som tog in på stan.
Ja, säg inte det. Jag tror att man kan, om man gör dem liksom, om man annonserar att nu ska jag göra 30-50 TikTok-grejer live under en halvtimme, då skulle det ändå liksom kunna bli en, det skulle kunna bli en intervju i en kultursoffa på SVT i alla fall.
Hela poängen med det här, Pontus, är ju att alltså, om ett träd faller i skogen och ingen hör det. Alltså, om man beter sig som en galning på stan, då är man en galning på stan.
Ja.
Beter man sig som en galning på stan och filmar det, då är man TikTok. Men problemet är att om man skulle göra det här, bara, att 30 personer i publiken kommer komma. Ja, vad händer med 30 personer? De kommer filma. Nu kommer 30 personer som filmar det här istället. Så att plötsligt blir det inte en TikTok utan 30 TikTok. Så att, eller stories liksom, på Instagram eller någonting.
It's a dead end.
Så jag tror att det här är lite svårt att genomföra. Jag såg ett intressant post på Instagram som någon hade lagt upp, som hade fotat mycket fester på 90-talet i Hollywood. Och så var det en massa bilder på så här, Leonardo DiCaprio festa med Cameron Diaz och typ hånglar eller du vet, så här, lite så här festbilder. Och då stod det i caption så här, i undertexten att det var verkligen sista så här partytiden på 90-talet. Mm. Innan allting började fotas och filmas, då var det bara enstaka paparazzi och folk visste att nu kommer någon med en kamera. Men nu är det så att vad som ingen vågar ju släppa loss och ha kul, för att alla har liksom en hög pixlad jätteavancerad kamera i fickan och kan fota allt. Så det är ju svårare kanske att släppa loss på det sättet som man gjorde förr, när man bara fucka ur.
Just
men jag måste säga att jag har märkt också nu när jag har festat en del med folk som har stora, alltså många följare och stort inflytande. Alltså, när jag har umgått i sådana sammanhang med folk som är lite influencers och sånt, så har jag märkt att det är väldigt få som filmar och fotar under tiden man är ute. Det känns som den här tiden när man fotar fest och filmar fest, det känns som att den är förbi på något sätt.
Ja, den var väl egentligen mest en så här garanti för att man ska bli bjuden på nästa fest.
Jo, för sig.
Men det har säkert liksom gått åt andra hållet nu.
Att det är lite fult att plötsligt börja filma. Det är lite tacky på något sätt att plötsligt börja filma en fest. Jag vet inte om det har att göra med att det är corona som man inte vill visa att man är på fest. Eller ifall det är en pågående trend. Men jag tycker inte, jag har märkt lika mycket av det där längre. Att det fotas och filmas när man är ute på det sättet. Jag var ju på Gröna Lund här också i veckan. Några av Sveriges största TikTokare. Det var nämligen det här lyssningspartyt med Billie Eilish som jag var på. Det var nice, alltså man fick ju lyssna på hela skivan och det var jävligt många låtar. Det var typ 15 låtar eller någonting på typ en timme, vilket jag antar spär på min spaning som jag haft tidigare på den, att nya grejen är korta låtar, för att då får man betalt per stream. Alltså på Spotify. Istället för att ha en svinlång låt, nu kanske man har låten två gånger istället. Det här har varit min spaning tidigare. Och jag, det här bygger ju vidare min spaning där, att det var jättemånga låtar som var korta. Så jag lyssnade på Billie Eilish och sen så gick vi ut. Då var det ju på Gröna Lund, så man kunde bara gå ut och plötsligt var man i parken och kunde åka. Och då var det jag och några vänner som är alla väldigt populära på TikTok. Så det var lite shutdown där. Det var mycket, mycket fotning. Många kids som ville fota. Jag är ju ganska van vid det där nu för tiden. Men det här var ändå, gånger tre var ändå ganska maxat. Så det var,
starkt,
det var
kul. Gröna Lund var ju liksom stängt hela förra året. i princip. Så nu är första liksom året med TikTok boom och Gröna Lund i en fantastisk symbios. TikTok kommer dit och bara, fan är det här? En hel TikTok-park bara för mig.
Men det var ju lite så som du sa, alltså, att du blev ju lite TikTok live. Det var ju väldigt många som ville fota och sådär. Min kompis Emil Henron, som har blivit jättestor sista typ halvåret på TikTok, och nu har såhär, jag vet inte, 250 000 följare eller sånt på TikTok. Han är musikalartist i grunden och kommer från Växjö. Lite i samma kroka som mig.
Gör han faces eller voices? Eller
han gör allt möjligt. Han sjunger och gör olika karaktärer och sketcher och väldigt så här underhållande. Ganska familjevänligt får man väl säga ändå. Och han hade på sig en jättehäftig kostym med så här blondie patches och massa blondie tema på. Så den var väldigt spektakulär. Så han gick liksom all in. Då var det som att okej, jag är på Grönan, jag kan lika gärna bara... Så det svävar runt mycket fina bilder på Emil i en extremt maxad blondie kostym. Men jag tycker mig har märkt just på liksom TikTok och sånt att när jag har kollat lite där så att det är väldigt många som är nischade, som är duktiga på det de gör, som gör det de är duktiga på. Så att de får utlopp för det. Det är bara ett nytt sätt att få ett fönster ut i världen för saker man redan kan. För de som är väldigt framgångsrika, många där var ju duktiga på saker innan TikTok. Som exempel Emil, han var ju ganska framgångsrik up-and-coming musikalartist innan TikTok. Så han har ju bara använt det som ett sätt att ytterligare komma ut till fler människor. Och en annan kompis till mig, Björn, som kallas för bussbära på TikTok, han är också sådär, spelat i band och gjort ganska mycket grejer musikaliskt. Och alla är så här runt 24-25. Och så började han göra låtar på TikTok på skoj. Och blev ganska stor också. Började också närma sig typ 100 000 följare. Men han når ju bara en helt ny publik. Han höll ju på med det här långt innan. Det är bara ett sätt för honom att nå nya människor. Så att jag tror att de som ändå är... Folk kan ändå märka när någon är duktig på riktigt. På någonting.
Oh ja. Verkligen.
Och därför tror jag det är så magiskt medium för folk som är i den åldern. Som är lite så up and coming och fortfarande har den energin att bara maxa och köra.
Och den har, är det 25-åringar som beter sig som 17 eller 17-åringar som beter sig som 25? Det är frågan.
Jag tror att det finns både och. Alltså, det finns ju ungdomar där som är verkligen 17 och som typ bara lägger upp videos på babblar om sitt liv eller som är lite mer som bloggar eller bara profiler. Och så finns det de som faktiskt som typ Emil och Björn som är verkligen duktiga på saker eller som kan vad de gör och så gör de det fokuserat. Så jag tror det finns två olika kategorier så där.
Men fan vad härligt, skönt att du har akklimatiserat dig till stan igen. Så får du ha ett paraply när du går ut.
Ja, det känns underbart. Och jag måste berätta en liten hemlighet innan vi avslutar. Jag åkte till Uppsala igår, bara för att äta igen? På Golden China.
Nej.
Ja, min kille drog dit och tog med min dotter också. Och hon gillade också maten där, fast hon tog dumplings. Så jag vill bara säga, Golden China, I love you. Jag åker till Uppsala för att äta där.
Stod det många protestskyltar för att du hade dissat Pelle Svanslös? Sådana här liksom, aktivister på tågstationen. Ja,
skydda Pelle från motståndarna.
Exakt. Respektera den svanslösa. Nej, men vad kul. Det är återbesök i Uppsala. Alltså. Vilken
bara för att äta på Golden China. Så att, det säger ganska mycket.
Upplands Köpenhamn. Ska vi mynta det?
/Paris.
Ja. Stora ord. Man får fan passa på att åka till Paris. I år kommer det inte ske. Eller jag pallar inte det. Men sen upptäckte jag att det kommer vara OS där om 3 år.
Herregud.
Ja. Så den sommaren är också körd. Så vi har liksom ett litet fönster här på 2 somrar. Medan Paris finns liksom, ligger oförstört. Stressigt tycker jag med all den här sporten.
Ja. Jag förstår ju ingenting av det här med sport. Men jag, kul att folk kör. Kul att ni kör.
Ja, därute. Verkligen. Kanon.
Ja, men tack så mycket för idag, Pontus. Tack alla som lyssnar. Om ni tycker att det är en kul podd får ni jättegärna skicka till en kompis. Typ så här, hej, har ni hört den här podden? Den är så kul. Då blir jag jätteglad.
I den rösten här.
I den rösten.
Lämna röstmemo. Hej, jag ringde bara för att...
Men man kan klicka på Spotify, kan man dela på så här, klicka på dela eller på share och då kommer det upp i ens Instagram stories direkt länk.
Exakt.
Om man har Instagram.
Man måste vara först med att gilla någonting coolt. Annars är det inte värt något.
Eller så är det bara så här, ja, kul att dela med sig av sånt som är bra.
Ja, verkligen.
Ja. Ha en fin vecka, Pontus, så hörs vi nästa vecka, nästa torsdag.
Detsamma, det ska jag ha. Du med.
Hej då!
Okej, ha det bra.
Tack för
idag.
Hej då!
Hej. Sometimes it's up, sometimes it's down. But I will wear life like a crown. All the scars.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's. Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från Tre Företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till Tre Företag.